Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten Samtal. Det var ganska många månader sedan jag spelade in någonting sist. Det var en period där jag har lagt ner väldigt mycket tid till annat. Senast som jag släppte någonting var i oktober när jag släppte den stora Pink Floyd-specialen del 1, 2 och 3. Före det gjorde jag ett försök att spela in med Lena Malmberg inför valet och före det hade varit två stycken utfyllnadsavsnitt och det var i juli. Sen dess har inte jag varit aktiv. Det är maj, juni som jag sist var aktiv och i maj, jag tror att det var andra avsnittet i maj, så hade jag med mig en gäst som heter Kenneth Gregg. Och han är en finsk soldat som är nere i Ukraina. Det här avsnittet spelar vi in på engelska på grund av att det fanns en viss internationell relevans. Och det här avsnittet påverkar mitt liv ganska mycket därför att några månader senare i december, januari, 6-7 månader senare så kom det sig att jag tackade ja till att bli inbjuden eller tackade ja till en inbjudan till Ukraina. Och på den vägen kom det sig att jag hamnade i Ukraina och fick träffa Kenneth Gregg personligen. Och Kenneth har en historia som journalist på Facebook, kan man säga reporter, skriver rapporter. Och av ganska många olika anledningar så har jag blivit ganska intresserad av hans fall. Men nu sitter vi här, Kenneth Gregg, och vi har lite nyheter att berätta till alla de som lyssnar på Samtal.
Det har vi, och väldigt intressanta nyheter.
Du kan väl börja med att presentera nyheterna. Vad är det som är nytt?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nytt till det att jag faktiskt har blivit medarbetare till Non Grata Media och blivit officiell journalist. Alltså jag har pressstatus. Och det borde i alla fall göra så att Facebook skulle vara mindre benägen och börja blockera mig. Och faktiskt så har jag inte haft en enda blockering nu på en månad. Som ju faktiskt är väldigt intressant hur det har blivit så.
Mm. Och om de försöker, då har de ju svensk grundlag att bråka med. För att du ger ju ut, allting som du skriver nu ges ju ut under svenskt utgivningsbevis.
Helt riktigt, helt riktigt.
Men vad är det största problemet som du har haft med när det kommer just till Facebook då? För du gör ju primärt dina uppdateringar på Facebook.
Ja. Det har egentligen varit det att när man använder vissa ord, först använde jag ordet ryssar, sen blev det en massa bottar som började anmäla mig för det, sen använde jag ordet orks, det tog inte länge innan man också attackerade på det, och nu använder jag ordet turister. Men nu så småningom, tack vare den här statusen, så ska vi åtminstone göra ett test på att börja kalla folk som bor i Ryssland för ryssar och ryska soldater. Så ska vi se vad som sker.
Ja, alltså det minsta man kan begära av grundlagen är att man ska få kalla en spade för en spade utan att få problem.
Mm. Men väldigt intressant är också att när det blev bekant på Facebook att jag har eventuell journalistskyddsstatus, så var det många av mina följare som bad mig att inte byta bort ordet turist. De hade blivit så vana vid det. Så att, lite komisk situation. Så egentligen har vi väl myntat ett nytt uttryck som kommer att leva vidare.
Ja, alltså turister, i normala fall så har ju turisterna med sig någonting. De är alltid oönskade. De är jobbiga och står där med sina magväskor. Men de har med sig pengar. De här turisterna har ju inte med sig så jättemycket pengar.
Nej, de tar pengar härifrån. De stjäl ju våra solpaneler i Härsson. De stjäl vår spannmål. Och de stjäl allt som finns i privata hem.
Mm. Ja, och de som lyssnar på det här nu, det är antagligen en salig blandning av dina följare på Facebook, mina lyssnare på samtal och sen andra. Så för er som lyssnar nu vill vi ju berätta då att vi kommer att podda en gång i veckan, när vi, förutom de gånger som det inte går då på grund av att det pågår ju faktiskt ett krig och ibland så måste Kenneth vara ute och kriga. Men vi siktar på en gång i veckan för att sammanfatta det som har hänt helt enkelt i Ukraina. Och den här veckan är ju vecka 13 som det här släpps, och då vi ska prata om vecka 12 som har gått, alltså det vill säga 20 till 26 mars 2023. Och om vi kollar, det har gått lite mer än ett år nu då, ett år och en månad sedan den här invasionen. Hur är Ukraina idag om du jämför med för 15 månader sedan?
Jag vill ta fasta på två olika saker här. Och den första är ju det att vem är det egentligen som bestämmer i streammedia vad som är sant och vad som är icke sant? De stora nyhetskanalerna, de basonerar ju ut i februari och mars att det är inte fråga om Ukraina kommer att falla. Det är snarare en fråga när. Och man strödde på ordentligt så länge ryssarna avancerade mot Kiev. När de var i Irpin och i utkanterna utav Kiev så blev det ju ännu mer av det tar inte en vecka till och så är hela Ukraina fallit. Men så gick det ju inte, utan istället så började vi driva det tillbaka. Och då var man väldigt tyst i ett par veckor. Och då började man ju igen vända om att ett under har skett. Ett ukrainskt under. Men det som är att man analyserar ju ingenting. Man rapporterar det som sker liksom i realtid utan att reflektera orsakerna till varför det är sakerna har skett. Och nu pratar man ju mera om, inte om att kommer Ukraina att bevara sin självständighet. Nu pratar man ju om, kommer Ryssland att bevara sin självständighet som det är nu. Så diskussionerna har ju svängt liksom 180 grader.
Är det lite medgångssupportersyndrom eller?
Ja. Ja, det är liksom... Jag fyller ju 60 snart och jag är ju van vid den här papperstidningen att var och en, varje tidning har sin egen reporter och de analyserar saker. Men nu är det liksom copy-past. Många nyhetsmedier har enbart copy-past och ger ut, framförallt är det väl Reuters man citerar i tid och otid. Och man har lämnat helt enkelt sitt egna tänkande. Varför det har skett, det kan jag inte svara på. Och det som jag försöker i mina Facebook-uppdateringar, det är att försöka ge en liten bakgrund till varför det här sker just nu. Och också, ska vi säga, göra uppdateringarna korta. Att en uppdatering på Facebook som är för lång läser ingen, så... Det är liksom den taktiken som jag har haft. Att försöka ge förklaring till varför det sker, hur kommer det att se ut och korta uppdateringar.
En ganska rolig grej, eller så här, jag ska inte påbörja den mer, men jag säger att den är rolig. En ganska häpnadsväckande sak som jag upptäckte personligen angående den här rapporteringen, det var att jag kom till Kiev i slutet på januari, tillbringa 6 dagar i en stad som man märkte just att det var krig. Alltså det var, man kunde se på, det var när det blev kväll liksom och utegångsförbud, då märkte man att det var krig. Men man märkte att man inte fick vara ute på gatan. Och det dog, alltså under den här perioden som jag var där, dog flera människor av detonationer och skott i Stockholm, som jag vanligtvis bor i, än i Kiev. Och det är någonting som också är lite så här, anmärkningsvärt. Men en sak som slog mig när det kommer just till medias rapportering, det var att sista dagen så började, eller en av, jag tror att det var näst sista dagen jag var där, så började det komma från media liksom att ja, nu är det dags att åka, liksom, nu måste ni lämna Kiev och det är farligt. Människor började skriva till mig att du måste hem nu, Jannik. Och det som hände var liksom att ja, men det stod massa människor och trampade i Belarus och nyheterna pumpade ut att nu kommer Ryssland att skicka taktiska kärnvapen. Vad nu taktiska kärnvapen är för någonting, det är få som, alla använder orden, men få vet vad det är. Och sen ringde jag till dig och så frågade så här, men hur, vad ska jag göra nu liksom, om nu har bomblarmen på. Jag hade ju inte hört det en enda gång. Och då sa du till mig så här, ja, men om du hör bomblarmen imorgon, då kan du gå ner i skyddsrum. Och så sa jag så här, men måste vi ut nu liksom, snabbt? Är det farligt? Ja, men det är inget mera. De skräms liksom. Och det är så här, nyhetsmedierna, det var helt galet hur de höll på. De skrev att det liksom, folk har panik i Kiev, i huvudstaden, och så här, tittar jag ut på gatan och alla var liksom, bara gick med sina telefoner som en helt vanlig dag. Mm. Och jag förstod liksom inte vad det här handlade om. Men när jag började ta reda på vad är det? Vad är det här för effekt? Varför är det på det här sättet? Då insåg jag att det här är alltså en blandning. Det som de skriver i västerländsk media, det är alltså en blandning av rewrites och rysk propaganda.
Ja, helt riktigt.
Att det också är en aspekt som västerländsk media har med. Att, ja, men här har vi rysk propaganda som vi bara blandar in i vår nyhetsbevakning. Vad fan?
Ja, och det här, du har en massa troll som gör väldigt aktiva. Och många, och framförallt våra säkerhetstjänster i Norden, det underskattar det hela. Därför att de trollerna, vi ska ta ett exempel. För ett par månader sedan var det en stor rädsla för att ryssarna kommer att attackera igen från Belarus. Att de kommer att gå mot Kiev och Kiev är det närmaste chanslös. Ja, det var ju otroligt med skriverier. Varje dag kommer ryssarna. Nu har ryssarna satt in en tågvagn extra med soldater till Ryssland. Men vad ingen egentligen tog reda på, det var ju det att när media skrev att vi sätter in, att ryssarna sätter in mer folk in i Belarus, så tog man ut mera folk därifrån och sände dem till Voledar, till Advika och Kremina och Bakhmut. Ryska armén hade ju förstått det att man måste koncentrera sig på någonting och inte igen komma på en stor lång frontlinje. Men samtidigt så använder man då de här trollerna som hjälp för att skapa en sån här hysteri att de kommer att anfalla därifrån i önskan att Ukraina skulle sätta mera eller binda mera trupper in till norr för att ta dem bort från Donbassområdet. Det här är ju det egentliga, du behöver inte vara väldigt mediautbildad för att förstå det här. De som har gått lumpen förstår jag att det här är en taktik som vi använde. Vi använde i finska kriget. Vi satte ju ryssarna att tro att vi anfaller på ett ställe och sen anfaller vi på ett annat. Så det här är ju en gammal taktisk, ska vi säga, en taktisk plan för att få...
och visst använder man ju media. Det är klart liksom att man använder media, och det gör ju också att västerländsk media ibland ifrågasätter ganska kritiskt Ukrainas officiella uppgifter.
Precis.
Hur stor del propaganda kan man se i ukrainsk rapportering? För jag antar att det är ju okej att använda falsk information i syfte att lura fienderna, tycker jag i alla fall. Alltså, även om jag är journalist i grunden, så menar jag att det kan vara bra att lura fienden om man kan.
Ukraina ger ju ut uppgifter mest om hur många ryska förluster det finns, och det är väldigt tillförlitliga, för att vi samlar ju upp de ryska kropparna efteråt, och vi försöker identifiera dem, och vi har ju, vill jag minnas, vi har 60 tågvagnar som står med frysvagnar som är fullastade med lik de våra försöker liksom få återbördat till Ryssland. Vi har, ska vi säga, plutoner som försöker rensa upp och ta reda på identiteten på de döda som vi hittar. De försöker hitta telefoner eller anteckningar som på något sätt skulle visa en identitet. Nu kan det ju inte göras för alla. 20-30% har är ungefär vad de kan identifiera. Sen om man hittar telefonnummer försöker man också ringa hem till deras anhöriga. Men där ser man då att när jag har fått reda på när många samtal kommer och de säger det från Ukraina att er far eller er son är här, så vägrar de anhöriga tro på det. Nej, han inte är i Ukraina, han är någon annanstans. Så att brainwashingen i Ryssland har ju gått väldigt långt.
Ja, jag och min pappa satt och kollade på tv och på nyheterna, och han har någon form av tv-box som gör att man kan koppla in sig på ryska kanaler. Så vi gick in på den här, jag vet inte vad den heter, men den stora ryska statliga kanalen som bestämmer allting. Och hade en person som kunde översätta åt oss vad som sades, och det var liksom de tog liksom så här filmer på Zelensky och liksom dubba till ryska där han, alltså så här helt, de bara, alltså det var såna uppenbara hittepå fasoner, så att det är liksom, och det är så dumt hur det sker, det är nästan som att det är barn liksom, som att man talar till barn när de pratar med propaganda till befolkningen.
Det är riktigt. Sen förstås kritiken på att vi använder som propaganda, men nu är vi ju väldigt, vi ger ju egentligen inte ut hur stora förluster vi har. Och det har ju att göra med det här att försöka hålla moralen uppe här hemma. Vi har förluster, det har vi. Och det vet också varje by i Ukraina. De har någon av sina söner som har stupat i kriget. Men skillnaden mellan Ukraina och Ryssland är det att vi, ukrainarna och vi frivilliga, vi accepterar det här priset. Vi accepterar det här priset att hålla Bakhmut i och med att syftet är att få utarmat ryssarnas elitsoldater. Vi har ju utarmat de här köttkvarnarna, och nu är det ju elitsoldaterna som är kvar i Donbass. Och ju mer vi kan gallra det innan vi sätter in vår stor offensiv, desto mera liv sparar vi ju i det skedet. Så att det är ju väldigt många som har varit kritiska till att varför vi inte rör oss tillbaka. Och även jag var kritisk att försöka spara våra liv. Men i sist och slutligen så hade de militärledningen rätt. För krig är ju i princip en matematisk ekvation. Det är frågan om resurser. De som har mest resurser, de vinner kriget. Och just nu så har varken ryssarna resurser eller vi har resurser till ett långt utdraget krig.
Man kan också prata om work smart, not hard. Yeah. Och det är väl där som Ukraina trumfar Ryssland med hästlängder.
Helt riktigt. Det är så sant som det är.
Hur är läget i Donbass och i synnerhet Bachmut nu då?
Så det här har ju Wagner-gruppen, de har ju nu fått av den reguljära ryska armén förstärkningarna på flankerna. Och armén vet ju redan att den här situationen som är just nu, det kan inte fortgå i all evighet. Så man försöker nu med att få in de nya förstärkningarna, försöker man nu till att få till ett avgörande. Så den här veckan, som jag nu också själv är nere i Bachmut-området och gör ett reportage om en volontär, svensk volontär. Så det kommer att vara avgörande den här veckan. Hålla linjerna som allting ser ut att göra, så kommer ryssarna att ha nyttjat sina sista resurser till att kunna göra några attacker. Och då måste de gå in på försvar. Och sen är frågan då, har de kunskaper, har de erfarenhet hur strida i en defensiv? Sen har vi har ju cirka 80 000 soldater där nu, och vi har elitsoldater. Och vi har format oss nu under dagen, eller under gårdagen, så har vi faktiskt format bataljonerna eller brigaderna till en spjutspets. Och då är det, med en spjutspets så kan du göra försvar, eller du kan också väldigt snabbt kasta om till en motattack. Så jag skulle säga att situationen just nu är hård men under kontroll. Och avgörandet kommer att ske den här veckan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Varför är ryssarna så oerhört intresserade av just Bachmut?
Det är det enda stället de kan visa någon form av framgång på. Och de måste ha en framgång, för de ryska nationalistvloggarna, de har ju börjat söka efter syndebockar nu. Och det betyder ju då att den politiska eliten i Moskva är i full kaos. Man måste hitta en syndabock, man måste se hur man kan komma sig ur det här. Och dessutom, när Kinas president var på plats, så visade det ju sig att Ryssland är idag en vasallstat till Kina. Och Kina, det avbröt ju faktiskt en dag tidigare än vad som var planerat. Och jag vågar nästan sticka ut hakan och säga att idag är Ryssland för Kina vad Belarus är för Ryssland. Det vill säga att ryssarna är helt beroende utav Kina.
Och politiskt, men vad är Kinas intresse rent alltså ekonomiskt? Då är det att de ska köpa saker?
Det är ju det enda. De vill ha billiga råvaror. Och Ryssland är ju full av råvaror. Och börjar Kinas ekonomi sacka eller börjar gå dåligt, då går kineserna man i huset. Då blir det upplopp. Vi såg ju redan ett smakprov på det under den här nya coronarestriktionerna som man införde. Det var ju upplopp. Och regeringen var ju tvungen att ta bort de restriktionerna direkt för att lugna ner situationen. Så om inte den ekonomiska stabiliteten hålls, då blir det oroligt.
Ja, kineserna har ju, de har ju ganska många människor. Alltså, det är fruktansvärt mycket människor i Kina. Men hur, på vilket sätt har Kina varit delaktiga i det här kriget då, om man kollar rent liksom hittills?
Ska vi se, Kina är ju politiskt, håller det ju med Ryssland, men också med Ukraina, för det finns ju också stora kinesiska intressen i Ukraina, framförallt inom lantbrukssektorn. Så att Kina försöker ju gå en balansgång. Men blir Kina ställt till ett hörn och måste välja, då tror jag nog inte alls att valet är så svårt för Kina. Då blir det nog och mera gå på Ukrainas sida.
Ja, för det, skulle Kina bli indragna i kriget så skulle, och på Rysslands sida, så skulle inte det vara så jätteroligt för Europa eller USA. Det är många
Nej, men inte heller för Kina. För det innebär ju direkt att handeln med väst, som det är beroende av, handeln med väst är den som ser till att det är politisk stabilitet i Kina. Det behöver man inte vara Einstein för att förstå. Och tar du bort det med beaktande av vilka upplopp det blev redan med coronarestriktionen, den sista här, då är ekvationen för Kina inte bra. Och går man då sen in för fullt krig, då har vi ju tredje världskriget. Och det vill inte Kina vara orsak till. Inte för Rysslands del.
Ja, det finns ju ingen som skulle gynnas av det någonstans i hela världen.
Nej, nej.
Så finska vinterkriget och fortsättningskriget, efter det så anser ju nästan alla finnar att Finland gick vinnande. Och det har ju att göra med att man kämpade så gott det gick och att man upprätthöll sin nation. Så även om man tappade land och en ansenlig mängd soldater, så gjorde man ett väldigt bra jobb, men fick acceptera landsförluster, och man gjorde det med en stor heder. Jag tror att Finland var väl det enda landet som betalade sina krigsskadestånd till fullo.
Det är riktigt. Och
hur beredda är Ukraina på en sån här lösning av situationen, att man förlorar land men man slipper kriget?
På en skala mellan 1 och 10 så ligger vi på 2. Där 10 är att man accepterar och 1 att man inte accepterar.
Hur länge kan det här pågå liksom från Rysslands håll? För jag menar, om Ryssland håller på, alltså fortsätter, så har de väl antar jag mer resurser, för att det är ju ett land som är så fruktansvärt, fruktansvärt stort.
Ja, men sen och följande. Vad har man för resurser?
Ja, man har ju hur mycket människor som helst.
Människor och råvara.
Men, det är samma sak enligt Ryssland.
Ja, men fast det ska komma med 400 000 nya soldater nu idag, så kommer det inte att inverka överhuvudtaget. För de soldaterna har ingenting att ta i händerna. Sen är det. De har ju väldiga logistikproblem. Väldiga logistikproblem. Det enda de kan komma med är ju med järnväg. Och vi vet ju, vår underrättelsetjänst vet ju direkt när det kommer ett tåglast. Tack vare satellitövervakning och rapporteringen som vi får från väst.
Och sesmiska sensorer för det gamla tåg från Sovjet.
Ja. Yeah. Så om de inte klarar av och har logistik för en armé som de har nu på 300 000. Hur i all sin dag ska de då kunna få den logistiken och arbeta för en halv miljon armé? Det är matematiskt omöjligt.
Ja, de får ju promenera då. Och äta det de hittar som gammal krigsföring.
Ja. Och sen är det ju det att de har inte resurser för ett långt utdraget krig. De har inte det. De har inte Ukraina heller, för fast vi skulle få allt vad väst producerar i artilleri och sånt, så räcker det inte till för ett långt utdraget krig. Så min teori är det att det här kriget kommer i praktiken att vara över till midsommar. Och ja, jag motiverar det med att väst kommer nu, har äntligen förstått nu att nu måste vi få in alla de tunga vapen snabbt. Vi måste få in tillräckligt med ammunition så att vi kan utföra vår, ska vi säga, försommaroffensiv. Och vi har tre möjligheter. Vi kan gå in mot Luhansk, därför att kring Kremina så är det anfaller de. Vilket betyder att de har inga defensiva linjer bakom. Och då är vägen helt öppen ända till Luhansk. Samma sak är det vid Bakhmut. De har attackerar, har inga försvarsställningar. Sen har vi då Zaporizjzja och vägen ner mot Melitopol. Det har ju också varit en attacklinje för ryssarna, men det har ju nu gått till försvarsställningar där. Likaledes som det är i Kherson på den här östsidan av, eller ska vi säga södersidan utav Dnipro. Så att jag tror att vi kommer att gå på två vektorer i huvudanfall, och vi kommer ha en eller två vektorer som vi kommer att vara en avledningsmanöver. Men oberoende om vi kommer till Luhansk eller om vi kommer genom Donetsk. Donetsk tror jag inte på, i och med att där har vi ända sedan 2014 finns det försvarslinjer. Men sen då förstås om vi går in mot, mot Krim. Så kommer vi in på det, så är kriget slut.
Hur stor försvarsvilja finns det inne i Krim då? Eller på Krim?
Som, du vet att med den propagandan som det är, att det inte är krig utan det är en militär specialoperation. Och nu har de sett det kommer in droner via kön och via luft och slår ut vissa mål. Moralen för att svara där är låg. Den är låg.
Ja, alltså, har man liksom fyllt upp Krimhalvön nu med ryssar, eller är det samma människor som bodde där innan som bor kvar? Hur ser liksom populationen ut?
Nej, det är ju, ryssar har ju kommit in i mängd och massa, och sen är det ju det här de proryska som fanns där. Så det är ju det här. Men det har inte blivit beredd. Ingen har förberett inför att ukrainska armén kan tåga in på deras territorium. Alla har ju levt i den uppfattningen att Ryssland har en av världens bästa arméer.
Och det har man ju, det har ju Ukraina visat att de verkligen inte har.
Nej,
de
är ju, helt riktigt.
De har ju, nu kanske de sitter och trycker på jättemycket högteknologi som de har valt att spara till det sista, men det de har tagit fram nu, det är gamla rostiga bandvagnar från kalla kriget. Kan du beskriva lite av de mest ryska ryssbyggen du har sett ute på fältet?
Det är som alltid när ryssarna bygger någonting nytt. Det ser ut, följande dag ser det ut som det skulle vara 30 år gammalt.
Det kan det vara för att komponenterna är 30 år gamla?
Ja, det är väl minst 30 år gamla. Minst 30 år.
Det var väl senast.
Men mina Kherson, i Kherson när jag åkte med Jonas von Maten där ner mot Gammalsensky, så såg vi ju de här T-62-orna. Med granater i mässingshylsa. Alltså som man hade på 60-talet. Och det var ju övergivna lite här och där. Det var ju inte heller beskjutna eller någonting, utan bara övergivna. Med granater och allt inne.
Lite också det här med att man åker in i Ukraina utan någon egentlig plan. Man bara tänker att men vi åker och hämtar diesel vid någon station. Men det enda man gör då om ryssen kommer, att man klipper av slangarna på bensinpumparna, så kommer inte de att förstå hur man får upp dieseln ur cisternerna.
Nej, helt riktigt.
Då står man där. Liksom. Vad gör man då? Man kan ju inte sitta kvar i den där vagnen, utan man får ju hitta någon annanstans. Liksom.
Ja, nej, absolut. Absolut.
Men om man ser liksom ur liksom ett befolkningsperspektiv, det är alltså ett stort antal människor på flykt. Nu har ju många kommit tillbaka igen. Men alltså, det här måste ju slå ut när en stor del av den manliga befolkningen är ute i krig. Det här måste ju slå ut produktion på ett sätt som är liksom svårt, och, alltså svårt att greppa.
Ja, men igen må du jämföra liksom med Finland. Finland hade ju stort skadestånds till betala till Sovjet. Och vilket i princip gjorde det att vi nedmonterar alla industrier vad vi hade och levererade till Sovjet. Vilket i sin tur betydde det att vi var tvungna att bygga upp någonting nytt, moderniserat. Och är man lite cynisk så kan vi nästan påstå att det här är precis vad som kommer att ske här i Ukraina. Vi har ju haft, vår industri har ju haft väldigt sovjetbetonat, och vi har haft oligarkerna som stal alla de här storföretagen, olje- och gaskällorna, och de har inte satt en enda krona i och modernisera. Istället har man ju i princip höjt priserna bara med någonting, ja, vi ska modernisera, och sen har man stoppat pengarna i fickan. Nu när det här allting är slaget i spillror och vi får en återuppbyggnadshjälp, betyder ju att vi kommer att få upp en massa moderna fabriker. Vår metallindustri kommer ju plötsligt bli väldigt konkurrenskraftig. Vi kommer att ha lantbrukssektorn kommer att få nya investeringar. Vi kommer att få totalt nytt energisystem där presidenten Ren har gått ut med det att energiförsörjningsgraden ska vara 100% och den ska vara decentraliserad. Vilket betyder att vi kommer att få en massa minigrids. Och det igen gör ju att vi inte är beroende av de stora energiproducenterna. Vi är inte beroende av ett leveransnät, utan vi kommer att ha en massa minigrids som sen kommer att vara sammankopplade med varandra, så att man väldigt snabbt kan överföra från ett minigrid som har överskott till ett som har underskott. Och det gör ju att de här minigriderna, de kommer att ägas av en massa bolag. Som gör att det är, vi kommer att ha det här oligarksystemet kommer att bli helt utslaget.
Det är väl en av de få fördelarna som finns med krig, att man spränger sönder gammalt, då kan man göra nytt.
Ja, vi har ju betalt ett ohyggligt pris för detta, men de ukrainska barnen har då en framtid som är väldigt ljus.
Och du sa att du ska åka till Donbass den här veckan.
Ja.
Berätta lite om det, så mycket som du vågar och kan.
Egentligen så är det... jag kommer att följa med en svensk volontär. Det blir en i princip en dokumentär om honom och hans resa som vi går ut på. Samtidigt så kommer jag också besöka alla frontbrigader. Vi kommer också leverera en massa utrustning. Vi kommer att mera koncentrera mig på att förklara människorna bakom det här. Inte bara det här kriget, hur det går där och hur vad är situationen, utan mera koncentrerat på själva soldaten, hur han mår, vad han önskar sig, vad han ser på framtiden. Alltså, försöka prata om inte det här krigsförloppet. Det har ännu ingen gjort i det hela.
Det här kommer att släppas som rörlig bild.
Ja, så jag kommer att filma så mycket som möjligt och så mycket som är tillåtet.
Så ni får hålla ögonen öppna på Kenneths Facebook och på nongrata.se. Där kommer vi att länka ut den såklart. Sen kommer ju du att göra lite andra grejer nu medialt. Vi kommer att köra den här podden då en gång i veckan. Sen finns också ett nyhetsbrev för de som vill prenumerera på det. Men sen finns det också någonting som vi gör i syfte att rädda dina kanaler ifall någonting händer. För man vet aldrig vad som händer. Och då finns det alltså en maillista som ni kan gå in på och skriva upp er. Och händer det någonting då med Kenneths kanaler, då kommer ni att få reda på det. Och den den hittar ni på www.nongrata.se/kenneth-backup. Där kan ni gå in och skriva in ert namn och e-postadress, och då får ni ett mail ifall det är så att Kenneths Facebook går ner. Så det kan jag rekommendera starkt, för att man vet aldrig vad som händer, och det kan ju vara så också att han blir begränsad ett tag. Då måste ju nyheterna måste ju ut på något sätt, och det är ett bra sätt att skydda sig. Så nongrata.se/kenneth-backup.
Sen har vi också fått också in... och ja, må vi också nämna det att det här nyhetsbrevet som ju är underbetalt, alltså man må betala för, men det resurser eller de pengar som kommer in där, det går mera för att hålla upp den här nya rapporteringssystemet, för att jag blir tvungen att använda tolkar, jag blir tvungen att använda professionella fotografer, så pengarna går i princip till för att hålla upp den här rapporteringen, att den håller en hög standard. Så de pengarna exakt. Går ju inte till någon grata ägarna eller till mig, utan det är för att försöka hålla upp. Det är att hålla i minne.
Exakt, och det är på något sätt ska man ju liksom, om man går upp i arbete så måste man ju också på något sätt få någon form av ersättning, och det lilla som vi får in på det här så går till system, till investeringar för att kunna göra såna här saker bättre. Och jag kommer ju med ganska stor sannolikhet att komma ner snart igen, och då ska vi göra lite andra saker kopplat till medier. Vi ska bland annat sätta upp en liten studio så att du kan, en liten portabel studio så att du kan göra poddintervjuer ute på fältet helt enkelt. Och sen håller du på att testa ut kamerautrustning nu för fält, för att någonting som är viktigt om man är ute på fält, speciellt om man är nära fienden eller bakom fiendelinjerna, det är att inte ha stora stativ som klonkar bak på ryggen, utan man måste ha liten mobilutrustning. Och det är ju, jag tror att det är första gången någonsin i ett krig, eller det är första gången någonsin i ett krig i Europa eller på kontinenten, där en man ensam kan köra en hel nyhetssändning med både video och ljud och fan och hans mormor. Så det här är liksom pionjärskap av, vad ska man säga, krigsjournalistik. Och vi testar fram och ser vad som funkar. Vi kanske till och med kan testa lite livesändningar och se om det funkar. Det finns ju många aspekter man måste väga in om man ska livesända. Men möjligheterna att testa på olika saker finns.
Stämmer. Och sen är också att vi kommer att sätta också en hel del tid på att avslöja korruption. För hemmafronten är ju också viktig. Om hemmafronten rasar, så då rasar ju också den övriga fronten, i och med att moralen går ner. Och vi har vissa pangnyheter också på den sidan.
Så håll ögonen öppna. Det är ju främst då Kenneths Facebook som är kanalen, men ni kommer också kunna hitta vissa saker på nongrata.se, och där kan ni gå in inne på nongrata.se/kg, Kenneth Gregg då, så finns relevanta nyheter och länkar. Så allting som vi pratar om här och vill länka, så kommer att finnas på nongrata.se/kg. Någonting som har hänt nu, det är ju att Finland är så nära NATO man bara kan komma utan att vara med i NATO. Hur tror du att det här kan påverka kriget?
Nej, det kommer inte att påverka kriget i Ukraina, det gör det inte. Men däremot så kommer det att påverka Nordens säkerhetsaspekt. Nu är det förstås att för tillfället så är det Ukraina som skyddar hela Europa, i och med att vi håller ryssarna stången här. Och det kommer ju förstås, och efter kriget så kommer det att bli en, ska vi säga, Ukraina kommer att bli den frontlinjen mot kommande, ska vi säga vad då, ryska utvecklingen. Blir Ryssland i flera stater, eller blir det fortsatt en stat? Men det är ju klart att Georgien, Kazakstan, de har redan börjat sätta sig i opposition mot ryssarnas beslut. Folket i Kazakstan har ju redan visat, i Georgien har ju redan visat att inga kopieringar utav ryska lagar. Så att Ukrainas roll i framtida europeiska säkerhetshänseende, den kommer att vara betydande.
Och Ukraina i EU då, hur sannolikt är det efter kriget?
Det är nästan 100%, för att om du ser vilka naturrikedomar vi har här, framförallt inom lantbrukssektorn, inom metallindustrin, inom de här gas- och utveckling utav framförallt superkritisk CO2, som ju var väldigt långt i Ukraina före kriget, och det arbetet fortsätter ju ännu, så att Ukraina som självständig nation efter kriget kommer att vara väldigt attraktiv.
Ryssland har nu gått ut med, eller ska jag säga, Vladimir Putin har nu gått ut med att han ska placera kärnvapen i Belarus. Vad innebär det här rent? Alltså hur ska man reagera på det här som människa i västerland?
Man har haft i 25 år i kärnvapen i Kaliningrad. Så att flytta någonting till Belarus, det är bara liksom ett försök att försöka skrämma. Det har ingen praktisk betydelse.
Den attacken som var då, det var runt 60 stycken robotar som kom i slutet på januari när jag var där. Då hade de i Kiev, då hade de målat en missil som en kärnvapenstridsspets.
Ja, och man hade en lösa trapp.
Vad är det liksom? Varför gör de så?
Nej, det är förstås för att den blir ju alltså karriären, som man säger, för den missilen, det var ju en av de här kärnvapenbestyckade flygplanerna de har, som ju inte har tillräckligt många av för att utföra en riktig kärnvapenattack någonstans. Så att det hade ju två saker. Det ena var ju för att se vad vårt luftförsvar fanns, och sen var det ju att sätta skräck i befolkningen.
Det var ju först efteråt som befolkningen fick veta det här, så
ja.
Det gick ju inte jättebra.
Nej, som allt annat ryssarna har försökt.
Vi har fått in lite frågor också. Det har kommit en fråga från Christian. Hej, tack för alla bra och informativa uppdateringar. Det har diskuterats stötts och blötts i hur ration mellan ukrainska och orkernas dödstal ser ut. Jag förstår om det kan vara hemligt och det är kanske få som vet, men går det på något sätt att få lite klarhet i hur siffrorna ser ut kring några slagfält, till exempel kring Bakhmut? Räknar man in skadade? Hur många skadade överlever av de ukrainska soldaterna jämfört med de från Mordor? Kommer vi någonsin att få veta? Med vänliga hälsningar, Christian Frisk.
Väldigt bra fråga, och det har återkommit väldigt mycket. Nu har vi olika skador och dödsfall angående i vilket skede kriget är, om vi tar Bakhmut. När ryssarna började komma mot stan, så kom det över öppna landskap, och då hade vi en död skadad ukrainare motsvarade 8 döda skadade ryssar. Nu är vi nere i gatustrider och sånt. Vi var när den rasade som mest var vi i 1-1, men nu ligger vi ungefär 1-3, det vill säga en ukrainare och tre ryssar. Sen som jag sa, ukrainska arméns tillkännagivande utav döda ryska soldater, det är något sådana korrekta. Men vi ger ju inte ut egna döda i och med att ja, det är helt enkelt det, för att inte skapa en demoralisering utav befolkningen.
Ja, eller
så just nu ligger vi faktiskt på hög. Om jag gör min uppskattning, så säger jag att vi har 200 000 döda ryssar och vi har 80 000 döda ukrainare.
Där kommer en fråga från Tony. Idag har det rapporterats om ukrainska drönarattacker mot ryska järnvägstransporter av robotar. Jättebra. Men jag begriper inte varför det ska vara så svårt att få det bekräftat på ett för dem som tvivlar, objektivt sett. Med tanke på hur viktigt det är att visa den ukrainska arméns förmåga, borde det plockas ner satellitbilder på resultatet. Frågan är, varför görs inte det? Har du någon förklaring?
Nu, den här attacken då som var på Krim, så där kommer ju igen, som visar ryssarnas svaghet. Man var tvungen att komma väldigt långt norrut med den här tåget innan man kunde vända ner söderut igen. Och det är ju ingen hemlighet att vi får satellitbilder från våra allierade. Så vi vet ju i princip vad som finns och vad som kommer. Nu har vi ju inte heller tillräckligt med HIMARS-raketer eller långdistansdrönare att vi kan attackera varje, utan det blir ju att välja det som är mest effektiva. Och nu var det ju med missiler som fanns i det här. Varför man inte visar satellitbilder på det hela, det är ju att direkt efter attackerna så täcker ju ryssarna så snabbt som möjligt skadorna. Och man försöker ju göra det mera, att det inte var så stora skador. Nu är också satellitbilden att när satelliterna rör sig, det är ju inte 100% täckning hela tiden. Så att sen en annan orsak är också det att det här är ju, ukrainska armén vill ju inte visa heller hur mycket man klarar av. För att vi har ju en viss teknik att det är bättre att gråta att vi har för lite vapen för att få ännu mera. Så att där kanske vi har en propagandasystem från ukrainsk sida att vi ger sken av att vi har mindre än vad vi har. Och det här spelar ju då två syften. För det första få västerländska politiker att ge oss mera och snabbt. Och det andra är ju för att lura ryssarna.
Just det. Sen har vi en annan fråga här. Hur många gånger har du varit nära fienden i fält? Och hur ofta är du nära fienden nu? Hur hinner du med allt?
I början av kriget var... Okej, det har redan gått så mycket tid så jag kan förklara vad vi gjorde i början av kriget. I början av kriget så såg vi ju egentligen inte till fienden man mot man, utan vi var mera som markörer för att hitta deras artilleri i Irpin och Butcha och hitta deras pansarvagnar och ge koordinaterna till vårt artilleri då, som samköt då på kvällen de här målen. I Kharkiv var det likaledes, vi var inte invecklade i man mot man strid. Ja, vi sköt, men det var mer en sån teckningseld. Sen i det här blev jag ju sent i maj då till att vara fullständigt instruktör i Kiev. Sen nu då på de här resorna som jag har gjort specialuppdrag, då har vi varit väldigt nära fienden, men där har vi också varit det att vi inte ska ge oss till känna, utan det var mer spaningsuppdrag. Och sen hur man hinner med allt, nu utbildar vi ju för tillfället inte mera inom hemvärnet. Så nu är jag mera på det här att skaffa fram utrustning, material och sen besöka brigaderna vid frontlinjen för att se till att allting kommer. Så att för tillfället så är jag inte i man mot man strid, utan nu är det mera på strid på och skapa resurser.
Just det. Och sista frågan då. Din rapportering skiljer sig mycket från övriga media. Vilka är dina primära källor när du rapporterar och hur mycket tid lägger du på dina uppdateringar?
Jag sätter ungefär 20-25 minuter per dag. Och den största källan är i de pojkar som jag har utbildat och som är ut vid de olika fronterna. Jag får rapporter dagligen av det, vad som sker. Sen är det då att snabbt titta på kartan, var är det, vad har skett, för att få en snabb uppfattning om hur totalsituationen ser ut. För en soldat som är på ett eget ställe, han vet ju inte vad som sker i grannzonen, utan han vet ju bara vad som sker i sin egen. Så att i min rapportering litar jag till 75% på vad de soldater som jag varit med och hjälpt till att utbilda, vad de meddelar. Sen är det på vad min plutonkommander får reda på via de olika kommanderna. Och sen är det en snabb titt på Deep State Map, har de någonting, och på Militaryland. Och i Deep State och på Militaryland så är det med 48 timmars förskjutning. Så att det måste också beaktas i rapporteringen.
Just det. Och till sist då, det är riksdagsval i Finland på söndag. Har du skickat hem någon röst på posten?
Du, här är nu väldigt intressant, för ambassaden i Kiev arrangerar inga poströstningar eller någon annan form av röstning. Så jag har helt enkelt blivit fråntagen med rätt att rösta. Grundlagen gör ju att varje medborgare ska ha rätt, och att staten måste arrangera möjlighet att på inom en inte för lång resetid för att åka och rösta. Och jag blev uppmanad att åka till Warszawa, till ambassaden dit. Och för att komma till Warszawa från Kiev så är det minst 24 timmars resetid.
Och poströstning är inget alternativ då?
Var ska jag kunna poströsta här? Du måste gå in till ambassaden, och där gör du ju egentligen din poströstning. Det är ju okay. Det som arrangeras. Och fast ambassaden är uppe här så arrangerar man det inte för. Vi finns cirka 40-45 finska medborgare som är kvar här i Kiev. Så, och vi har nu inte fått någon möjlighet att rösta i det här valet.
Det låter faktiskt besynnerligt. Men det, om det är 45 röster till fördel för någon, då kan man ju återkalla valet.
Ja, det som är ju väldigt konstigt, motiveringen till det då var att säkerhetsläget. Men vi har ju ministrar och politiker och höga tjänstemän som travar här dag som natt. Där är det då ingen fråga om någon säkerhet. Så att varför kan man då inte arrangera en, komma överens för 45 personer att vilken tid man kommer och röstar, och du har en tjänsteman på ambassaden. För det är ju bemannade. Den är bemannad. Men inte det här kundtjänst.
Men vad bra. Då har vi dragit av det här första avsnittet, och vi återkommer ju igen nästa vecka är målet. Vi hoppas att du är på en plats där det finns internettäckning helt enkelt, annars får vi försöka göra det över telefon, annars när du helt enkelt är tillbaks i täckningsskugga.
Yes.
Jättestort tack Kenneth för idag, och jättestort tack till dig som har lyssnat. Det är jättekul att vara tillbaks här, och nu när den här hetsiga perioden av nystartade företag börjar på något sätt inte lugna sig, men jag börjar adaptera mig, så kommer ni återigen att få höra mig i podcasten Samtal, och nu för en överskådlig framtid också Kenneth Gregg. Så jättestort tack till alla som har lyssnat. Gå in på www.nongrata.se om du vill se mera av de här uppdateringarna eller få mera information. Det är ju där som den här podden ges ut numera. Jättestort tack till alla igen. Och väldigt roligt att vara tillbaks. Ha en jättefin vecka.
Tusen tack och slava Ukraini.
Herojem slava.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Thank you.